Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Okej, let's get the show on the road.
Let's get down to business.
I am sailing.
Sjung mitt absolut bästa.
Okay. Ge mig en ton som jag ska.
Nej, alltså ditt bästa.
Kan inte ens Celine Dion. Syran, kommer du ihåg vad vi gjorde till den här låten? Kommer du ihåg vad vi gjorde till den här låten?
Nej.
Kommer du inte ihåg?
Nej.
Jag spelade i blockflöjt.
Just det.
Och du spelade piano. Vi uppträdde ju på julafton och midsommar och så många gånger med den låten när vi gick i fyran eller femman. Med de jättefina hemmasydda...
Vi ska ha en liten pianokonsert här i något avsnitt.
Ja, jag kommer inte... Kommer du ihåg hur du spelar piano? Jag kommer inte ihåg någonting från blockflöjt.
Nu börjar vi.
Ja, jag har redan börjat.
Ja, du har redan börjat. Okej. Okay.
Jag kommer alltid ihåg att du retade mig för att jag kunde sjunga så mörkt. Kommer du ihåg det i skolan?
Ja, det där var inte riktigt din ton.
Nej, men jag skojar med dig.
Let's get down to business.
Om du förstod det kanske.
Men business.
Men,
get down to business.
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 Okej, vi ska bara en
du ser riktigt business ut idag sedan med dina beige mjukisar och rosa tröja.
Ja.
Har du haft styrelsemöte eller?
Nej, det har jag inte. Jag har haft hemmakontor idag. Jag tog faktiskt på mig lite bling på fingrarna. Ser du inte det? Två silverringar. Och så nu är jag så här...
Du har lite mat i tanten också. Oh, ja.
Så blir det när man är hemma på kontor. Det är liksom ingen man behöver visa upp sig för. Och sen är mitt hår så fett så att jag liksom behöver ingen produkt i håret för att det ska ligga still. I feel fair.
You look amazing.
Amazing, amazing. That's what I am.
Ja, men... Vi är här lite senare än vad vi brukar. Det är ju klockan, vad är klockan? Sex.
Klockan är sex, ja faktiskt. Vi körde kvällstid då.
Mm. Vi varvar, morgon, tidig morgon eller sen kväll.
Eller sen kväll. Nu är det ju faktiskt för att Perfect Day håller på att bygga om och bygger ut. För det går så jävla bra just nu.
Ja, det är så kul.
Ja, det är jättekul. Det ska bli fler poddstudios här.
Mm-mm. Exciting.
Det är väldigt exciting.
Ja, jag måste berätta vad som hände idag.
Ja, snälla, gör det.
Ja, men för några veckor sedan så... Ja, men jag har städning varje vecka.
Oh, det går bra nu.
Ja, det går bra.
Varje vecka, det är ganska pricey.
Jag lägger inte pengar på mycket, men alltså...
Ja, men varje vecka. Du bor ändå själv. Hur stökigt kan det vara? Du måste väl ändå... Du kan inte
ja,
vara
nej,
mycket
den här veckan kände jag ändå så här... För jag hade städat en del i helgen, så jag kände så här, fan, inte så mycket att städa. Ja, men då har jag i alla fall städfirman då en nyckel.
Ja.
Så att de ska kunna komma och gå som de vill.
Ja.
Och sen så stod jag i köket då och jag hade varit på gymmet, stod i köket och lagade lunch i bara trosor då. För jag tänkte så här, de skulle komma vid klockan ett, så jag tänkte så här, nu måste jag skynda mig på, jag multitaskar, laga mat, jag ska in i duschen. Och sen så hör jag hur det så här låser, alltså låter i låset. Ja. Och du vet hur mitt kök är ju...
Ja, det är ju direkt när man,
kommer in i dörren. Mm. Så jag tänkte så här, nej, alltså kommer du redan? Men jag hann ju inte, alltså...
Jag
hann ju liksom halvvägs in i sovrummet.
Vad skyddade du? Rumpan eller brösten?
Ja, nej, jag stod ju höll för brösten, men jag kände bara så här, nej. Och alltså grejen är att det här hände för typ 2 veckor sedan.
Men alltså,
och då tänkte jag så här, alltså vad jag än nu gör, alltså jag ska inte låta det här hända igen. Att hon kommer in när jag står naken och lagar mat. Och så gör jag exakt samma sak. Alltså,
vad sa hon då?
Nej, men hon var ju så här, oh! åh gud, sorry, så här, jag, förlåt. Så här. Och så jag försökte så här, smyga lite försiktigt in till, till sovrummet och sätta på mig någonting. Jag försökte så här, ah, nej, men alltså, jag har varit på gymmet och så här, som att hon bryr sig. Men alltså, jag försökte verkligen så här, hon måste ju tro att jag är sån sjuk.
Exhibitionist.
Men så här, mitt på dagen så naken och lagar mat. Alltså jag känner så här.
Fast alltså, i sitt eget hem, det finns väl ingenting härligare än att vara naken?
Nej. Nej, det är intressant. Det är härligt att vara naken. Men jag tänker också så här, alltså jag tycker mer synd om henne.
Jag tänkte säga det. Alltså, i en sån situation,
alltså, jag bryr mig inte så mycket. Nej. Jag känner så här, både du och jag är så himla fria.
Nej, men jag, alltså,
jag
har aldrig brytt
mig om naken. Du kan tänka dig henne.
Ja, nej men stackars henne. Ja,
alltså du. Oron varje gång hon ska komma hem till mig och veta så här, men då står hon naken. Ja.
Sen kan jag ju tänka mig att så här, om man jobbar liksom på ett sånt städbolag så har man säkert varit med om lite värre saker.
Värre? Vadå, du menar att det är en hemsk upplevelse att se mig naken?
Nej, det är inte. Det är en fröjd, givetvis.
Nej, jag skojar. Nej, men det var i alla fall... Jag ska det. Nej, men det var i alla fall dagens lilla incident, så att säga. Mm.
Men alltså, nakenhet då? För det är en sån sak som... Så här, jag fattar att ja, det var ju säkert jobbigare för henne, för att jag tycker det är kul när man pratar med kompisar om sådana saker. För att många tycker att det är väldigt, väldigt genant. Alltså bara en sak som man typ byter om på gymmet. Jag tycker ofta många ibland tar med sig liksom handduken till duschen. Och så duschar de håller handduken och så duschar de liksom baksidan på den vänster. Du vet, man håller som ett skydd ungefär. Man tycker att det är jobbigt att vara naken. Jag kan inte känna igen mig.
Nej, men du har ju alltid varit väldigt fri på det sättet. Eller vi har ju det båda har varit i perioder. Ja. Alltså jag var ju med när jag kanske var yngre, men...
Men kommer du ihåg när vi var, alltså när vi gick hemma bara i liksom huset, vi var ju jämnt så här på sommarna, vi gick ju alltid omkring bara så här trosor. Alltså det var ju liksom inget...
Ja, vi var väldigt vi var en naken familj.
Vi var en naken familj.
Eller vi var ju i alla fall vi tre systrar. Du, jag och Emma var ju väldigt så här fria och sprang omkring med brösten liksom överallt och bara så här, och våran lillebror var väl inte alltså riktigt lika. Han tyckte inte det var riktigt lika kul, om man
tills
säger så.
Tills våra tjejkompisar också anammade viss typ av liksom frihet.
Just det, då tyckte han att det var mer.
Då tyckte han att det var mer okej.
Ja, just det. Så var det. Nej, men jag är så himla glad att vi har det mycket hemifrån också, att vi har varit väldigt så här öppna och ganska obrydda med
det. Alltså nakenheten har bara varit någonting naturligt.
Ja, men precis, och ingenting man så här, för det kommer jag ihåg också på idrotten i skolan, och många som stod med, ja, men liksom med handduken och vågade knappt liksom släppa handduken, tog lite vatten på armarna, och sen att man så här var livrädd för att visa sig och säga jag...
Det är många som inte ens duschar.
Nej, men precis.
Mm. Och det, alltså, jag förstår ju
vad
det bottnar i och så, och jag tycker att det är så himla sorgligt, för egentligen så här, nakenhet, det finns ingenting mer naturligt.
Nej, det gör inte
och
det.
Och när man, som du säger, ja, du står hemma och lagar lunch i bara trosor. Ja, för att du är helt fri, du är helt dig själv. Och det tycker jag är en sån grej som är, om man vågar vara mer naken, så är det en enorm frihetskänsla. Mm. Det är så här, det är bird suit. Det är bara härligt.
Ja, det är det. Och då kommer man ju åter... Alltså, jag tror att rädslan också handlar mycket om det här, det vi har pratat om tidigare också, så här, hur folk ska uppfatta en. Exakt. Att man kanske har inte alltid så bra tankar om sin egen kropp, och att man inte så här... Att man kanske inte är så stolt över sin kropp, och att det kanske är det också som håller tillbaka sen mycket från att våga vara helt fri.
Mm.
Men det är ju också någonting så fint i när man faktiskt vågar vara det.
Ja, och alltså det går ju också att öva på.
Ja.
Det är som vi brukar prata om ibland, det här med att så här dansa naken, alltså hemma. Jag hade en period när jag gjorde det så mycket. Alltså det var många år sedan nu. För att nu har ju man ju aldrig egen tid. Men när jag hade egen tid, jag var själv hemma, då brukade jag oftast dra på någon riktigt hög musik, någonting som jag älskar och kände mig liksom upplyft av. Och sen bara tog jag av alla kläderna och bara dansade,
alltså,
i lägenheten. Alltså
den tanken låter lite så här sjuk egentligen. Jag har aldrig gjort det.
Det är magiskt redan. Ibland tar jag på mig ett par klackar också. Yeah!
Då hade det varit intressant om någon granne eller städerskan kom in och såg... Det får bli next level. Jag ska stå och laga mat naken i klackar.
Gör det nästa gång. Snälla.
Nej, men jag tycker ändå det är så härligt att... Ja, men bara så här, var fri, som sagt. Och du har ju alltid, vi har ju alltid, alltså sen när vi var små, kom du ihåg när vi hoppade framför Ålandsfärjan när vi var små?
Ja, gud!
Vi hade ju så här, på landet, där vi har landställe i Grisslehamn, så går det ju en Ålandsfärja därifrån.
Ekrelinjen heter det.
Ja, precis. Ja. Och vi hade ju en så här hoppklippa där man kunde ändå komma ganska nära färjan.
Ja, absolut.
Det var väl kanske 50 meter därifrån.
Nej, det måste ha varit ändå 150.
Ja, det kanske var. Det kändes närmare. Eller man såg ju väldigt tydligt.
Absolut.
Men vi hade ju som en så här grej att vi alltid skulle hoppa nakna framför Ålandsfärjan.
Ja, och vi kunde ju tiderna liksom när Ålandsfärjan gick. Så man hade ju koll på liksom vilka slottar då på dagen man var tvungen att bada.
Så vi var ju alltid så här, när den var på väg ut och lämnade, hoppade vi så här, hej, hej, och så hoppade vi från klippen.
Ja, vi vinkade först så att folk skulle, liksom, vi påkallade uppmärksamhet för. Sen när vi hade liksom kontakt med folk på båten, då hoppade vi.
Och det var ju så kul, för att det var ju oftast, alltså, folk såg ju och vinkade.
Ja, ja, ja.
Och det var ju oftast som båten så här tutade också, för att kaptenen såg ju också. Det var så här, det var en kul grej. Men det är så kul, för att jag pratade lite med mamma om det på senare år, för att vi fortsatte ju med det här.
Ja,
alltså,
ja, ja,
även när vi började bli lite äldre.
Alltså, oerhört olämpligt igen.
Ja, precis. Ganska olämpligt. Och jag kommer ihåg att mamma sa det. Hon bara, tyckte inte det var lika kul när vi liksom var i övre tonåren och fortfarande skulle hoppa nakna framför Ålandsfärjan. Det var liksom inte lika charmigt som när vi var barn.
Nej.
Även om vi tyckte det.
Vi tyckte ju bara att vi var fria.
Nu var det ju för några år sedan vi gjorde det.
Ja, vi kanske ska göra det i sommar sedan.
100% att vi ska göra det.
Gud, alltså vi ska göra det med lycka.
Ja.
Ja, eller blir det också olämpligt? Nej, det är ingen som kan se liksom filmer eller göra något sånt för ett naket barn.
I och för sig, dagens social media, det var ju annat.
Vi behöver inte filma det. Vi kan bara göra det och vara i stunden.
Nej. Det är klart att vi ska filma. Nej, det, annars har det inte hänt.
Ja, det kan hända ändå, även om man inte filmar det. Det heter att vara in the moment.
Just det, just det.
Eller på svenska, att vara i stunden.
Ja, just det. Mm. Ja, nej, men definitivt en repris på det i sommar.
Ja.
Det, men det är ganska kul, för vi drog ju med också vänner som var hälsade på oss på landet. Och så här, man, vi skulle hoppa nakna framför Ålandsfärjan.
Ja, och det var, vi liksom har ju massa vänner som kommer vara på om vi gör en, liksom, ett omtag på det här för att göra i sommar. Eller hur?
Ja.
Ja, men tänk så, Andrea, Sofie, Marie säkert. Eller?
Ja.
Ja, det, liksom, det kommer inte vara ett problem att få en bra lineup.
Sorry mamma.
Sorry.
It's happening.
Ja, it's happening.
Nej, nej, men det har ändå varit en så här. Jag är så glad ändå också att mamma och pappa har varit väldigt tillåtande. Ja. Och också så här, att de har också varit väldigt så här nakna hemma.
Ja, alltså de har varit friare i sina kroppar också.
Ja, men precis. Mm. Och inte.
Men tror du att en del av det för vår del också kommer med att vi har simmat så mycket?
Det tror jag absolut. Att man blir, alltså jag tänker att idrotten generellt gör att man får kanske en annan syn på sin kropp. Tror jag. Alltså jag tror att man kanske.
Jag tror att det kan ge förutsättningar till det, men jag upplever att det fanns ju fortfarande väldigt många av våra simkompisar som inte alls hade samma liksom närhet till nakenheten som vi hade.
Nej, men jag blev ju också, alltså ju äldre vi blev, jag blev ju mer försiktig med, ja men såhär när man kom upp i tonåren och man började jämföra sig helt plötsligt, då blev ju jag mer tillbakadragen. Precis. Så jag hade ju några år när jag var väldigt sådär, för vi var ju väldigt långa båda två.
Ja, och väldigt smala.
Väldigt långa, väldigt smala. Alltså det var ju liksom storkben.
Ja, så jag kommer ihåg, du hade till och med så här långkalsonger under jeansen för att liksom de absolut minsta storleken skulle sitta.
Nej, men jag hade ju så smala ben och jag hade ju så här, jag hade inga former. Alltså jag hade ingen rumpa, inga bröst. Nej. Alltså jag var bara som ett streck. Mm. Och jag kommer ihåg att det var, alltså i tidiga tonåren, det var tufft alltså.
Ja, nej, och det kommer jag också ihåg. Det är en sån här sak som, det är alltid lite svårt att prata om de här sakerna, hur man ska trampa rätt, men smala, normsmala människor är ju liksom, vad ska man säga, det är ju mer normativt att se ut så. Men det som jag upplevde i alla fall när vi var yngre, det var att så här, alltså det var oerhört liksom förbjudet att säga till någon att så här, men du är mullig eller tjock. Det var ju absolut inte okej. Okay. Och det är ju absolut inte okej.
Jag fick ju ofta höra, usch vad smal du är.
Precis. Ja. Medan det var ju snarare sådana kommentarer som vi båda kunde få, framförallt du. Och du tog ju väldigt hårt vid dem.
Ja, väldigt hårt. Alltså jag fick ju väldigt ofta höra att jag var äckligt smal.
Ja, och vi fick ju båda så här, jag hade det alltså, som senast andra året på gymnasiet där jag blev inkallad till skolsköterskan. För att de ville göra någon typ av så här, alltså utredning på mig då. För att de tyckte att jag var så smal.
Oh.
Och det här var ju vi båda med om liksom flera gånger under vår uppväxt. Och jag förstår ju också så här, tanken med att det finns det skyddssystemet. Och
ja, precis, det är ju av all välmening. Men jag tror inte att de kanske heller förstod vilka tankar de startade igång. För att jag tänkte att det var ju ungefär då som man började så här, reflektera över. Men gud, jag kanske är väldigt smal.
Ja.
Exakt. Alltså så här, jag tror inte att jag hade ju såklart, jag var ju medveten om det, uppenbarligen.
Ja.
Men det sätter ju igång väldigt mycket tankar när man får höra det också när man blir inkallad.
Ja.
Precis.
Ja, för så upplevde jag också, till exempel, jag har aldrig haft ett BMI, eller mitt BMI är underviktigt. Och så har det varit för mig i hela mitt liv.
Mm.
Men jag har också vägt samma sak så sedan jag var liksom 16 år. Alltså så här, det är den här formen jag är stöpt i.
Ja, nej, men verkligen. Men det är också så här, jag tänker också att den perioden när jag fick höra det här väldigt mycket, då blev det ju direkt en känsla av att det var någonting onormalt, onormalt och avvikande. Och då blev jag mycket mer, som sagt, alltså jag blev inte alls lika fri. Nej. Jag tyckte inte alls att det var kul att springa omkring naken, att någon skulle se mig.
Och det tycker jag är så himla som sorgligt. Och, och där är väl alltså en lärdom från det, är ju att aldrig kommentera folks kroppar.
Nej.
Oavsett liksom kort, lång, liksom stark, alltså whatever.
Det är så ointressant. Alltså varför skulle man kommentera någons kropp egentligen?
Nej.
Alltså det är så här,
en kropp har en funktion.
Precis.
That's it. Nej, och jag tycker bara det är en sån viktig grej att tänka på, att även om man tänker så, ah, men du är så smal, alltså att liksom, släng inte ut sånt rent slentrian. Jag tycker det, nej, vi ska inte kommentera med några skrappar, bara låt oss bara sluta med det.
Precis.
Och det som jag tycker är intressant är när du säger det här med att det var först när liksom folk började säga det som du blev liksom, alltså varse
om det.
Som jag
började fundera på det.
Ja, för att det var precis samma grej för mig, min näsa. Alltså jag hade ju ganska stor näsa för liksom min kropp och sådär. Jag har ju opererat min näsa. Nej, men alltså den var ju ganska, jag hade ju, fick ju någon sån här defekt när jag föddes. Vilket ju uppdagades för senare. Alltså troligtvis då för att du hade sparkat mig i magen. Det var det de trodde i alla fall.
Liksom.
Ja, men jag kom ju ut med snett huvud. Och då, det läkarna trodde då liksom senare i livet var ju då att jag hade fått liksom något, alltså jag hade fått ett trauma mot liksom näsbenet på något sätt. Så det som hände sen var, nej, men så jag,
för du hade ju ganska sned näsa i tonåren.
Ja, och jag kunde ju bara andas genom ena näsborren.
Just det.
Så det som hände var liksom det, du har något som kallas för så här nässkiljevägg där inne. Och den liksom växte helt snett för att det hade liksom blivit ett trauma.
Just det.
Ja, men i alla fall. Och det som jag tyckte var intressant med det, för att du vet ju själv vad jag tyckte om mig själv i ungdomen. Jag tyckte att jag var så fierce.
Ja.
Nej, men alltså, det är en sån sak som jag har tänkt på också. Det fanns liksom, när jag pratade till mig själv i liksom spegeln, eller när jag tänkte på mig själv, det var bara, alltså, du är sån bad.
Ja, nej, men det var liksom, verkligen,
det var den känslan jag hade av mig själv. Men jag kommer också ihåg att i nian så var det några killar som var så här, åh gud, alltså du är snygg, men du har verkligen stor näsa. Och du var väl så här, ja, kanske jag har. Alltså, whatever. Och så minns jag också hur, det här var när jag hade börjat på universitetet. Så jag tror att jag hade gått ett år på yrkesutbildningen. Och så stod det en sån här modell, jag tror den som jag berättade för dig. Då stod
det det kommer jag ihåg att jag berättade.
Kommer du ihåg det? Ja. Då stod det en sån här modellscout från Mikas.
På universitetet?
På liksom uppgången från tunnelbanan. Och så kom jag upp där från tunnelbanan och så här, jag visste inte vem han var då, men så gick han fram till mig och sa, och så ville han börja prata då och berätta vem han var. Instinktivt som tjej så blir man så, gud, han försöker bara ragga. Men sen förstod jag då att han fan då jobbade som modellscout. Och då så sa han så, jag skulle verkligen vilja att du kom in och tog lite bilder för oss. Och sen, alltså, om jag ska ge något tips, för att alltså, du har verkligen det så här. Men om det är något tips, då skulle jag ändå så här, kanske fundera på att göra någonting åt din näsa.
Åh gud, vad sjukt.
Och du liksom kommer ihåg att du vet, från att ha stått där under samtalet och känner mig ganska så här upplyft och bara, gud vad härligt, hon tycker att jag har ett liksom coolt utseende, till att gå därifrån och bara, okej, han tycker att jag har en hemsk näsa. Och mycket av de där grejerna, snarare så här externa grejer, gjorde att jag då började reflektera kring
över din näsa.
Och det tycker jag också är så intressant, att så här, det var inte ens en grej för mig innan.
Nej.
Så att, återigen, kommentera inte folk kroppar.
Nej, det kan vi
Vi enas om det.
Men för att knyta tillbaka till det, så här, idag så är jag ju fri igen i min kropp. Alltså jag har ju lärt mig att liksom älska min kropp också.
Kanske också genom den här resan som du har gått igenom nu med liksom din healing och så.
Ja, men precis. Alltså mycket genom den resan också, se kroppen för vad den är och hur fantastisk kroppen är egentligen.
Ja.
För man tar ju kroppen mycket för givet, tycker jag.
Jag
har gjort det också, att man har varit ganska hård mot sin kropp och väldigt dömande och så här. Men in the end of the day så är det ju bara en kropp. Och det är också så att den är ju fantastisk, alltså att vi bara kan fungera.
Ja.
Och jag tänker, ju helt sjukt.
Ja, det är så makalöst.
Ja.
Och också det här med att vi har bara en kropp.
Ja, exakt.
Jag tänker också på det, ja, men du pratade lite om det i förra avsnittet, det här med att liksom, snälla, hetsträna inte och liksom våga vila och ta ett kliv tillbaka och känna in och känna efter. Det kopplar så väl till det också, att så här, vi har en kropp och den ska förhoppningsvis hålla precis hela livet. Så vi måste vara snälla mot den.
Ja, men precis, vara snälla mot den och inte döma och vara elak mot kroppen. Alltså, för det är så lätt att vara det.
Ja, men du skulle ju aldrig gå fram till någon på stan och säga så här, alltså fy fan, vilka lår.
Nej.
Vad vidrig.
Men varför skulle man göra det?
Nej, och varför ska man då säga det till sig själv?
Nej, exakt.
Så att, ja, lite mer snälla mot oss själva.
Ja.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja, sedan, förutom att vi då har liksom varit mycket nakna tillsammans genom våren.
Det har vi.
Det har vi, sannoliken. Så har vi ju verkligen, jag tror vi har liksom inte ens riktigt berättat för er lyssnare om hur vi har levt tillsammans.
Och nej.
Jag tänker att det kan vara lite kul att prata om det. Också givet att vi i förra avsnittet började tjafsa en del. Och ni är faktiskt många som har skrivit och gett oss kärlek. Flera som liksom kan känna igen det med andra syskon. Och andra som har tackat för att vi var bjussiga och transparenta.
Och då kan jag ändå lägga till att det var mer tjafs än så.
Ja. Alltså vi klippte ju uppenbarligen bort det värsta.
Nej, men det är ändå så här. Alltså vi tycker ju olika om ganska mycket.
Ja. Ibland det mesta.
Ibland det mesta. Och vi så här, som vi också pratade om senaste avsnittet, att vi säger oftast det vi tänker. På gott och ont. Men då är det också så här, om du säger någonting som jag inte håller med om, då kommer jag säga det. Alltså då blir det ju direkt, alltså, det är så, vi har ju oftast en jargongen att man, så här, man säger vad man tycker.
Ja, och det är ju i stort och smått. Sen kan jag tycka att det vi ska bli bättre på, det är snarare så här, hur möter vi varandra.
Ja,
i
nej, men det är
delarna.
Väl någonting vi behöver jobba lite på.
Exakt, istället för att det måste bli liksom en så här konflikt.
Ja, men det blir ändå inte som att så här, utifrån så kanske det är som att vi så här bråkar eller tjafsar. Men för oss är ju mer, alltså det är ju tjafs, men det är också så här, en sekund senare så har vi ju liksom gått vidare och kan vara glada igen.
Ja, absolut. Det är att rensa luften. Men jag tycker fortfarande att så här, jag skulle i alla fall uppskatta om vi försökte vara liksom vänligare mot varandra när vi håller på så där. För vi båda blir ju så här, du vet, man går upp i, och sen så båda ska
jag
rätt.
Tror att de flesta som har syskon kan relatera till
ja,
det.
Ja, det är klart de kan. Men för den saken skulle, bara för att man är så här, bara för att man ryker ihop och man kan bråka. Alltså, ibland kan jag tänka att man tar lite lättvindigt på att man har syskon som älskar en liksom ut och in och för evigt.
Men hur kommer det sig att man bråkar så mycket med sina syskon?
Därför att man tillåts att göra det, tror jag. Alltså så här, du och jag kan tjafsa om mycket. Och jag vet att du kommer alltid älska mig lika mycket oavsett.
Ja, det är sant.
Och du kommer aldrig säga, nej, nu vill inte jag vara vän med dig längre.
Nej.
Och det är precis på samma sätt.
We're stuck for life.
Ja, precis. Så är det ju. Men det är ju det som är, det är på ett sätt fint. Alltså för det bottnar ju i någon typ av liksom grundtrygghet och liksom grundkärlek. Men man kan ju fortfarande vara lite mer snälla mot varandra.
Precis, men då blir det ju också att man kanske tar varandra lite för givet.
Det är det som är grejen. Ja. Ja, precis. Och det är ju samma sak i långa parrelationer. Det är ju oftast det som händer.
Precis.
Ja. Så det är därför jag säger, låt oss vara lite snällare mot varandra när vi tjafsar.
Och låt oss inte tjafsa idag.
Nej, vi försöker. Än så länge går det jättebra.
Precis. Nej, men vi har ju också haft väldigt olika, alltså vår relation till varandra har ju förändrats mycket också genom åren.
Ja, absolut.
Och vi, alltså, vi, för det första delade vi ju rum tills vi var 18 år.
Ja, först delade vi ju livmoder, så att säga.
Ja, precis. Och så kom ju du ut 8 minuter tidigare än mig.
Mm.
Nej, men alltså, som sagt, delade rum tills vi var 18 år och vi har ju suttit ihop hela uppväxten. Alltså, vi har ju...
Ja, vi hade ju verkligen så samma kompisgäng, vi gick i samma klass, vi höll på med samma
liksom, men vi simmade, vi satt på tåget varje dag från skolan in till stan för att simma varje kväll. Vi gjorde ju
Ja, vi satt ju oftast efter skolan då liksom, och förhörde varandra på läxorna. Kommer du ihåg det?
Ja, det var vår lilla tid och så här, med läxförhör och plugga egentligen. Det var ju tiden in på väg till träningen och hem.
Exakt.
Och den utnyttjade vi till fullo, det var ju det vi gjorde.
Ja, och vi hängde ju verkligen alltså 24/7.
Ja, nej, men det gjorde vi ju verkligen.
Kollade på Paradise Hotel i smyg inne på vårt rum på jättetyst volym att man bara inte skulle veta att jag vaknade. För vi fick just egentligen det. Inte uppe. Visst var vi tvungna att gå och lägga oss 9:30 senast eftersom vi skulle upp på morgonträning.
Ja, så kanske det var.
Ja. Nej, men vi delade ju bokstavligen allt.
Ja, det gjorde vi.
Kläder
och sen
också.
Träffade ju du, som sagt, Lasse då som vi pratade om när du var 18.
Ja.
Och då helt plötsligt så flyttade ju du. In till honom. Efter ett tag när ni hade träffat ett tag. Då
flyttade
du
när jag var 19.
Ja, precis. Då flyttade du in till honom. Och då var jag kvar i vårt flickrum.
Mm.
Egentligen.
Och med det bilden var på ju... dig och Lasse.
Ja, precis. Det var jag. Bilden på mig och Lasse. Och ja, det var väl det.
Ja, liksom. Det var det hela.
Men jag hade i alla fall det.
Du hade i alla fall det. Och jag hade en ny kille. Jag var...
Levde life.
Jag var Harry Heels. Ja, nej men...
Nej, men det var
olika
ganska...
falla livets lotter.
Ja, nej, men det var en ganska tuff period.
Ja, jag vet det.
I våra liv också, för det blev ju helt plötsligt, det blev någon sån här typ av separation.
Ja.
Alltså vi hade ju suttit ihop i 18 år och helt plötsligt så hade du någon annan som var liksom viktigare, kände jag. Alltså det var ju så här, jag är ju såklart viktig, men du ville ju mer spendera tid med honom, vilket man förstår. Du var ju nykär och så här, det är klart att du inte ville hänga med mig hela tiden då.
Nej, men och den... Alltså jag tror att det var så svårt för oss båda att förstå vad det egentligen var som hände då.
Mm.
För mig så, jag upplevde liksom aldrig att så här min kärlek till dig förändrades egentligen. För Nej. Att jag träffade Lasse. För mig var det ju bara att så här, nu träffade jag ju liksom någon som alltså var en kärlek för mig.
Men vår relation förändrades ju mycket av
ja,
det.
Ja, precis. Vår relation förändrades. Men för mig, så, jag, från mitt perspektiv så var det mer så här, det var en naturlig följd av att jag nu hade träffat en partner.
Ja, precis.
Medan jag såg ju fortfarande på dig på precis samma sätt, hade precis samma kärlek. Men jag upplevde ju att för dig så blev det... Det blev ju en väldigt så här, hård kontrast i att vi inte sågs lika ofta.
Nej.
Och där upplevde... Så, för det kom jag ihåg att jag hade så ofta dåligt samvete över att så här... Jag ville väldigt gärna göra saker med Lasse, men så fick jag dåligt samvete om jag inte var med dig. För jag visste att du värderade ofta så här, tiden tillsammans. Som, så här, det var det som var egentligen så här, stämpeln på
ja,
vår
jag
relation.
Levde väl kvar i någon så här, tanke på att det skulle vara som förut.
Ja.
Jag vägrade ju släppa det. Det skulle ju vara du och jag mot världen och vi skulle göra allt tillsammans. Men så var ju inte livet längre.
Men det kan det fortfarande vara.
Jo, förstå.
Men det har ju kunnat vara det, men
ja,
på
det har
sätt.
Ju kunnat vara det på senare år. Men jag menar, just då så blev det ju en väldigt stor kontrast.
Ja, absolut.
Och det var ju, vi hade ju faktiskt några år när vi inte alls sågs mycket. Eller
Absolut.
Knappt hördes. Alltså vi hade ju perioder när vi knappt hördes.
Jo, vi hade ju en väldigt infekterad relation.
Ja, och vi hade ju, alltså nu känns det helt otänkbart att vi liksom inte hördes på månader. Men så var det ju. Men jag är så glad att vi har hittat tillbaka till varandra. Jag vet inte när det blev, men det är väl också när man blir äldre och inser... att det finns viktigare saker i livet än att bråka. Så hittade vi ju liksom tillbaka till varandra på ett helt
ja,
annat sätt.
Men jag tror att alltså separationen var ju en stor del i det. Och jag tror att, jag vet inte hur det var från ditt håll, men jag upplever i alla fall att när du liksom lite hade accepterat att det var en ny verklighet och att du kunde liksom acceptera det nya på ett annat sätt, så blev det liksom mer lugnt och harmoniskt i vår relation också.
Ja, det kanske hängde ihop lite mer med att jag också skapade mig en tillvaro. En ny tillvaro.
Exakt.
Och då blev det ju så sagt lättare.
Du skapade din egen tillvaro till slut. Och jag tror
Precis.
Det var det som var...
Jag var inte, det var inte du och jag, utan jag blev en egen person helt
Exakt.
Plötsligt.
Och det kan jag också tänka på att så är det ju ofta, i alla fall i tvillingsrelationer, men så är det nog i syskonrelationer generellt också, att det finns oftast en som är mer drivande.
Ja.
Och en som är mer liksom, man hänger på. Och i vår relation så var ju jag är mer den drivande. Och jag kan tänka att mig att så här, när den också, så här, inom situationstecken, kraften försvann, så blev det också lite så här, var är jag nu? Vart ska jag?
Ja. Jo, men så var det verkligen. Men det är ändå så intressant, för det har vi pratat mycket om också, hur man formas av ja, med sina syskon,
ja,
mamma
verkligen.
Och pappa, liksom uppväxten, familjen och hur olika det kan bli.
Ja. Absolut.
Och hur olika vi blev.
Ja.
Även om vi växte.
Sen var vi ju det. Jag tror vi har ju alltid varit olika sedan. Alltså jag tänker på liksom, bara de här små berättelserna som man och pappa pratade om när, som jag nu kan känna igen i mina egna barn, till exempel när vi fick gäster, så var ju du den som så här ställde dig bakom mammas eller pappas ben och så här kikade, och jag sprang och öppnade dörren. Och så kan jag ju se i våra barn också. Vi har ju två som är precis raka mot sig till varandra när det kommer till det där. Så att,
det är så intressant hur det blir så.
Ja, det är jätteintressant. Jag hade en kollega till mig som berättade sina kul. Hans tes var att så här, man kan se direkt på liksom, hur barnen föds, hur deras personlighet kommer bli.
Gud.
Och han sa att, så här, ja, men för att han hade liksom, deras första son kom ut väldigt liksom med ett vrål och det var hår åt alla håll och liksom, det var verkligen så här, det kändes som ett barn som tog för sig på en gång. Och sen hade de sitt andra barn då, som kom ut och var liksom mycket mer så här, timid och försiktig och harmonisk, men som också, det har återspeglats så himla väl i deras så här,
nej, vad
liv när de växte upp. Och ska man tänka på det så lirar det ganska väl med oss också.
Ja, det gör det faktiskt. Ja. Men jag tänker så här, det är ganska mycket så här i miljö och omgivning som spelar in också.
Ja, självklart. Men vi har ju våra genetiska förutsättningar. Och det är väl en ganska nyliga studier också som har visat på att det spelar ganska stor roll.
Med
de genetiska anlagen.
Just det.
Ja, om man föds med vissa egenskaper. En reflektion som jag har gjort är att under den tiden i vår relation där det var kämpigt och där vi kanske inte hade så bra eller ibland ingen kontakt, så var du också i ett skede i ditt liv där du ibland levde i liksom en viss destruktivitet, eller i alla fall i liksom relationer som inte var bra för dig.
Ja, alltså nu i efterhand så kan man ju så här titta tillbaka och tänka på att det fanns ju säkert någonting i det. Alltså anledningen till att vi hade det väldigt svårt, alltså i vår relation.
Mm.
Men jag tror också det handlade om att jag var väldigt sökande. Mm. Jag försökte, men jag tror att det hängde ihop med att jag försökte hitta liksom min egen identitet. Jag försökte liksom hitta hur jag ville leva och det blev ju liksom väldigt... Ja, men dels med liksom killar och hela det blev ju väldigt destruktivt.
Och på vilket sätt var det destruktivt då?
Nej, men det var väl... Alltså jag levde i en väldigt lång relation med min första liksom, riktiga kärlek.
Mm.
Som var... Alltså än idag så kan jag komma ihåg liksom, den känslan som det gav mig.
Mm.
Och det var ju en fantastisk relation på så många sätt. Men också väldigt destruktiv.
Mm.
På det sättet att... Alltså det var liksom så stark kärlek och passion och det var, men samtidigt var det också den här, alltså det var så mycket bråk och det var sorg och det var, man blev liksom...
Det kändes som att ni hade, alltså det fanns ett liksom på något sätt något beroende.
Man skapade liksom ett beroende till varandra. Alltså jag hade ju känslan av att så här, jag kunde inte leva utan honom.
Nej.
Och det gör ju att man blir väldigt, väldigt beroende av en annan människa, att man blir så här, det skapar ju så mycket känslor inom en.
Mm.
Just det här, ja, men när det blir så destruktivt, just när det är så snabba kast, det är mycket stark kärlek, men det är också liksom gråt och skrik och det gjorde ju att jag blev ju väldigt svår att umgås med, vet jag.
Mm.
Och
det kändes som att du la väldigt mycket av ditt egen värde i liksom hur han såg på dig.
Ja, det gjorde jag också, men mitt liv blev ju den relationen.
Ja,
det var ju allt det kretsade kring och det var ju...
För du, om man ska säga sånt, så här, att jag också hängde med min kille när vi var nykära, men du hängde ju inte så mycket med andra heller när ni var i en relation.
Nej, det gjorde jag ju verkligen inte, utan det gjorde vi inte. Och det var ju så här, vi hängde ihop i så många år och det var väldigt stormigt, men det var ju mycket det som jag... trodde var kärlek. Mm. Väldigt länge.
Och när du säger så här, det var det du trodde var kärlek. Vad menar du med att du trodde var kärlek?
Nej, men trodde var, alltså just det här, ja, men den här känslan av att man är så här, man kan inte vara utan den här människan. Det är en så här stark kraft som man bara känner i hela kroppen och så här, jag har ju förstått på senare tid att det kanske inte är kärlek. Alltså den känslan kanske inte, för jag har ju letat efter den känslan. Alltså,
sen dess. Men jag skulle nog vilja säga att det kan absolut vara kärlek att känna att man inte kan leva utan en annan människa. Men det jag upplever från ett utomstående perspektiv var ju snarare att även om den känslan fanns, så fanns det så mycket annat som var så dränerande och liksom,
ja, men vi var ju egentligen inte kapabla. Nej. Vi älskade varandra över allt annat, men det funkade liksom inte. Vi var för olika, vi bråkade för mycket och vi var inte sanna mot oss själva.
Nej, och jag tror snarare, och det kanske är lite så cyniskt, men jag tänker att där kanske snarare reflektionen är att så här, det kanske inte alltid räcker med kärlek.
Nej. Nej, precis. Och det som ändå har så här, alltså nu i efterhand också så här, hur mycket det påverkade vår relation. Mm. Jag var ju helt uppe i det, så jag kunde inte ens se det.
Nej.
Men också att det så här, har ändå följt mig hela livet i alla mina relationer. Jag har ju sökt efter, som sagt, den känslan igen. Och tänkt att om jag inte känner så fort jag träffar en person, då är det inte rätt.
Ja, och det tycker jag har varit så sorgligt från liksom ett systerperspektiv. Ja. Och när jag har sett dig träffa så fantastiska personer.
Alltså jag har träffat så mycket bra killar.
Och liksom när de har varit liksom redo för att liksom bygga familj och liksom förklara sin eviga kärlek till dig. Och man egentligen känner så här, gud, ni har jättebra kemi, ni verkar jättekul ihop. Ja. Men att du istället har varit så här, nej, det är röda kalsonger, ja, det funkar inte. Alltså du vet, det har varit de här sjuka grejerna.
Ja, det är så sjuka grejer.
Som du har liksom anmärkt på. Ja. Och för mig har det varit så här, jag förstår inte. Och jag har hela tiden tänkt att det handlar om, och det bekräftar ju det nu, att du har dels jämfört med den där känslan, för du tror att det ska vara på ett visst sätt, men sen också att du liksom hade inte riktigt släppt det. Så du har aldrig någon annan komma hela vägen in.
Nej, jag gjorde inte det. Och det har ju vi pratat om nu också. Så här, först nu, senaste året, så har jag börjat jobba med det.
Mm.
Och det är många år sedan vi gjorde slut. Alltså vi levde, jag kommer inte ihåg hur många år vi levde ihop, men det var många år.
Men det var väl säkert 7-8 år?
Ja, ja precis. Mm. Det var väldigt, väldigt länge. Och vi var ju från varandra väldigt länge också.
Mm.
Men jag hade inte gått vidare.
Nej, verkligen.
Från det. Och det har ju så här följt mig genom alla relationer också. Mm. Så det spelar ingen roll hur många bra killar på papper jag träffade.
Nej.
Jag släppte inte in någon.
Nej.
Så fort det blev liksom lite mer seriöst, då sprang jag.
Mm.
Då var det liksom iväg till nästa.
Mm.
Och jag kan se tillbaka nu också så här hur, nej men vilken så här destruktivitet det också har varit.
Mm.
I att hela tiden gå till någon annan.
Men var det, ja, och det kan jag ju verkligen köpa. Sen tänker jag ju så här, jag tycker fortfarande att det är alltså befriande att man som tjej, om man nu vill liksom testa, ligga, go.
Ja, jag kör alltså.
Nej,
kör.
Nej, men alltså verkligen. Jag tycker att det är viktigt, för att det är annars himla vanligt att det är liksom, att det, så var det ju verkligen när vi var
Jo, jag
också.
Vet, men då ska det ju vara på rätt sätt också. Jag kan ju så här, jag har väl inte levt. Alltså jag har inte varit så snäll mot mig själv. Kanske,
nej, det var det jag ville komma till. Då ska det ju snarare vara för att man liksom, det handlar om någon, alltså det handlar om njutning, det handlar om att liksom leva livet här för sig, inte om ett självskadebeteende där man söker bekräftelse.
Precis, och det är ju det har varit för mig under alla de här åren, tyvärr.
Ja.
Som jag först har insett nu.
Ja, men nu har jag i alla fall insett det. Och nu jobbar du med det.
Men det var ju också så här, när jag avslutade den relationen, eller så här, på pappret avslutade den, fast vi hängde kvar varandra, då började ju vi hitta tillbaka till varandra.
Mm.
För då började ju jag också förstå, för jag var ju bara arg på er när ni hade synpunkter på att så här, det kanske inte är en bra relation för dig, ni borde gå isär och du mår inte bra, vi ser på det att du inte mår bra. Jag blev ju arg på er.
Mm.
För jag var speciellt dig.
Mm,
jag var så här, vem är du och säga att jag inte mår bra, och så här, jag mår visst bra. Och, och då blev det till slut att så här, när vi till slut gick isär och jag började förstå att du hade nog rätt.
Mm.
Då hittade vi tillbaka till varandra.
Mm.
Jag tycker att det känns som att det var starten lite där.
Ja, det tycker jag med. Och jag alltså, har ju aldrig känt att jag liksom har villkorat vår relation eller vår kärlek av att du måste lämna den relationen.
Nej.
Men jag har...
Men det har det inte handlat för dig om att det har varit så här, att du har sett mig?
Det är ju det handlat om. Bra. Alltså för mig är det ju det som har varit jobbigt. Ja. Alltså jag älskar ju dig över allt redan. Och att jag då har sett att du återkommande liksom försätter dig i situationer eller du gör val där jag ser att du far illa.
Mm.
Alltså det finns ju ingenting jobbigare än som syster då så här. Och jag vet ju själv, det spelar ingen roll vad jag har sagt genom åren. Jag har aldrig kunnat få dig att välja annorlunda, för det måste alltid komma in från dig själv.
Och det är det som är i alla situationer. Man kan inte få en människa att...
Nej.
Att du kan inte tala om för en person, så här är det, du borde ändra
det. Utan det går inte.
Du måste ju komma inifrån.
Absolut.
Alltså oavsett vad det är, det är hela tiden det här med att man kan inte förändra en person hur mycket man än vill det.
Nej, och jag tror att eller jag upplever i alla fall att senare åren när liksom det har kommit på tapeten igen för att så här, den här personen har gjort inhopp i livet eller vad det nu har varit, så tycker jag ändå att, alltså, att vi har kunnat resonera om saker på ett helt annat sätt. Mm. Och det kanske snarare har varit att så här, jag har försökt ställa dig frågor kring, okej, men vad ger det här dig? Ja. Eller hur får det dig att känna? Mår du bra av att ha det så här?
Ja.
Och det upplever i alla fall jag många gånger har fått dig att reflektera på en helt annan nivå. Där du många gånger har landat i att nej, jag mår inte bra av det här.
Nej, men det handlar nog också om att vi blev bättre på att möta varandra med, alltså, en vetskap om också att det kommer ju från kärlek.
Ja, precis.
Alltså att man inte så här, jag tycker det är en sån viktig grej också när man, alltså,
just inte döma.
Att inte döma, alltså just när det kommer till liksom syskonrelationer eller vänner eller familj också, att man inte dömer, för det är så lätt också just när man är väldigt nära.
Ja, verkligen.
Att man säger så här, men så här är det och så här gör du och så här.
Ja, och när man så här känner en person.
Ja.
Att man då säger, men jag vet att det kommer bli så här för att du är på det här sättet. Att inte alla människor kan förändras.
Precis, och därför kan det också vara svårt att prata om känsliga grejer med någon som är väldigt nära.
Såklart.
Just för att man vill inte ha den här stämpeln. Man vill inte att de ska tala om, för att den personen känner dig bättre än någon annan och man vill inte höra sanningen.
Nej,
utan man vill bara så här att någon ska säga, ja, men det är bra, kör på.
Ja.
Man vill inte ha, just där och då när man är så inställd på vad som är rätt.
Ja,
då vill
man inte höra någonting annat. De flesta har säkert liksom vänner man ringer i olika ärenden,
ja,
beroende på vad man är ute efter för svar.
Precis.
Det är jag helt övertygad om. Ja, men så är det ju.
Jo, men så är det,
alltså,
ju.
Man vet att så här, jag till exempel, en vän, och jag älskar henne så mycket, som ofta så här ringer mig när hon står i något så här vägskäl.
Ja.
Och så kanske hon egentligen har redan så här tänkt på att hon vill kliva åt ett visst håll, men att hon inte riktigt vågar.
Nej.
Och så ringer hon ofta mig.
För hon vet att du kommer säga kör.
Hon vet att jag kommer säga kör.
Ja.
Och det är lite sån, det är lite samma grej där. Ja. Så här, man ringer ju dem man behöver höra saker ifrån.
Precis.
Ja, eller vill höra saker ifrån.
Men det tänker jag också så här, ju äldre man blir och ju mer man kanske börjar reflektera över de relationerna man har och var liksom, att det kommer från kärlek, då blir det också lättare att ta till sig, även om det kanske inte är saker man alltid vill höra.
Ja, absolut.
Jag upplever mer att det kan vara så här, även om man ger råd till vänner eller får råd själv, att man är så här, ja, men det ligger nog någonting i det.
Mm.
Istället för att det är direkt så här, nej, så där är det inte.
Mm. Och det tycker jag också blir såklart lättare med åren.
Ja, verkligen.
Det är lättare att reflektera över val man har gjort som har lett till vissa konsekvenser och känslor.
Ja.
Och ställa sig lite utanför och se att allt var så mycket svårare när man var yngre. Allt var första gången. Och liksom.
Ja.
Men jag har oftast tänkt på den här, när du beskriver den här känslan som det här, så här väldigt, väldigt starka, nästan begäret.
Ja.
Och ibland tror jag att det du beskriver är liksom den här första förälskelsen. Du hade egentligen inte riktigt varit kär innan du träffade den här personen.
Nej, men det var ju min stora liksom kärlek. Och jag ser det fortfarande som det. Jag är, alltså, även om jag har kommit en lång bit på vägen i så här, att jag vet att kärlek kan kännas på andra sätt, så jämför jag fortfarande med den känslan.
Men hur tycker du att kärlek kan kännas annars då? Om du tänker att det där inte var kärlek. För jag tänker,
alltså, det
att
var
explosionen
ju kärlek
är
också,
kärlek. Sedan,
för att han är en av de få människor som fortfarande känner mig bättre än någon annan.
Ja,
alltså,
ja,
han
det
såg
jag menar.
Alla mina sidor.
Ja, alltså, jag menar så här, den där explosionen som du beskriver, det är ju kärlek.
Jo, precis.
Absolut tycker jag att det är kärlek.
Men det som jag har börjat tänka på mer nu, det är ju också, ja, men så här, när jag ser dig och Lasse, alltså, kärlek behöver ju inte vara det här högt och lågt hela tiden, utan det kan faktiskt vara, alltså, man måste inte liksom kasta saker på varandra. Nej, men du förstår vad jag menar.
Du menar att våran kärlek?
Nej, men lite mer.
Jag vill höra om du har gjort en reflektion. Det här är jättespännande.
Nej, men vadå? Det har ju du också pratat om på senare år. Att det kanske är mer så här. Alltså, det är en av dina tips som du har gett till mig. När jag har varit väldigt så här fram och tillbaka. Och hattat mellan killar. Att du är så här. Men syrran, det måste inte vara det här. Starka passionen och elden. Och liksom, det kan också vara den här tryggheten. Och liksom vetskapen om att. För det har du sagt mycket, ah, men Lasse gör ju allt för mig, alltså ställer upp, och man ser andra värden, annat som är kärlek.
Mm.
Det är inte bara förknippat med den här känslan som jag beskriver.
Mm. Ja, nej, och jag tror ju, det är ju såklart, liksom, jag har ju ett annat perspektiv på det eftersom jag har levt i en så lång relation. Men jag tror inte att man ska stirra sig blind på att man måste ha det där hela tiden som är liksom elden.
Tänker du på den känslan?
Ja, den känslan. Och sen så, för det upplever jag ibland är att okay, så fort den liksom börjar trubbas av eller om den kanske inte finns där liksom den sekunden du träffar någon, nej, men då väljer man att kliva därifrån.
Och så är jag fortfarande.
Ja, exakt. Och det jag menar är att så här, gud, jag vill ju självklart ha en relation där jag känner att det finns en eld och en passion. Ja. Men, och det kanske är cyniskt, men jag tänker att kärlek i alla fall som allt annat i livet också är dynamiskt. Alltså det går i olika faser och det går upp och ner och ibland är det väldigt eldigt. Ibland är det inte eldigt överhuvudtaget. Nej. Det kanske kan gå liksom ett år utan eld. Och sen så kan det blossa.
Skulle säga att det kan gå ett år utan sex.
Ja, nej, så illa. Så kan det säkert vara för relationer. Ja. Jag skulle fortfarande inte säga att det är dödsdömt.
Nej.
Allting handlar om så här vad man, alltså, om man är beredd att liksom jobba för att få tillbaka den elden. För det går ju
så
alla
veckan. Så du vaknar inte varje morgon och känner så här fjärilar i magen och bara wow.
Ja, men jag vaknar varje morgon och ser min man och känner mig väldigt, väldigt tacksam för att jag älskar honom så mycket.
Jo, men det är det jag tänker också på, den kärleken. Alltså det är en annan typ av kärlek. Inte annan
inte
typ
varje
av...
dag, nu ska vi se så här. Okej, ibland.
Ja, det är ändå bra.
Ja, jag ska säga, för att han är oftast ner och gör frukost. Jag ser ju inte honom varje morgon.
Nej, just
morgon
det, han är, alltså du är så bortskämt. Herregud alltså.
Ja, min man är bäst.
Ja, världens finaste.
Ja, han är världens finaste. Men det jag menar är att så här... Jag tycker ibland, och det tror jag att vi ibland blir så matade av i liksom filmer och serier. Och
ja, det här romantiserade. Ja.
Precis, allting är så himla romantiserat. Och det ska vara, du kommer in här för dörren och så här, folk bara sliter av sig kläderna och det är bara pang på köksbänken. Och liksom. Absolut, det är underbart att livet är så ibland. Mm. Men om vi ska vara krassa, livet är inte så liksom, varenda dag i flera år. Det, liksom, det går inte.
Nej.
Och för den saken skulle inte det liksom en relation som så här, nej men nu måste jag lämna för nu är elden död.
Mm.
Det, liksom, det finns, den, låt den brinna ibland, låt den avta, låt den komma tillbaks. Mm. Jag tror inte, liksom, var inte rädd för liksom, dynamiken i en relation.
Tristessen, var inte rädd för tristessen.
Nej, det behöver inte vara tristess. Det kan också
nej,
vara så
jag
otroligt mysigt sedan att så här, för det tycker jag är en annan grej. Vi ska verkligen prata om sexualitet i något avsnitt. Men när det kommer till exempel sex. För det tror jag också är många. Där tror jag också filmer och serier har spelat in en hel del. Att vi lägger så mycket värdering i alltså sex i relationerna. Mm. Att så här, vi måste ha sex väldigt ofta för att man ska ha en fungerande relation.
Mm.
Och det är också en sån sak som i alla fall i min värld går upp och ner.
Oh.
Och det kan vara nog så viktigt att ge intimitet till varandra. Utan att man för den saken skulle liksom in och ut.
Alltså. Jo, precis, att man inte förknippar kärlek med sex. För nej. Det är också så här, ja men det är också ett typ exempel på just den här känslan då att mycket blir förknippat till det.
Ja. Att kärleken läggs sig till om han vill ha mig eller inte.
Precis. Mm,
exakt.
Och det är ju ganska farligt, tror jag.
Ja, för att, det, alltså, att visa kärlek och att ge kärlek och vara intim med varandra, det kan ju vara en sån sak som att man ligger och skedar i soffan och kollar på en mysig film tillsammans.
Ja.
Eller att man ligger och håller om varandra när man ska sova. Eller,
ja,
alltså,
ja.
Det tar sig i så många olika uttryck. Eller att någon, ja, men till exempel i morse så, du vet, min time management är ju katastrofal. Det är ju liksom alltid senare.
Det är det, sannolikt.
Ja, och så skulle jag lämna, men och så hade jag liksom ett möte som skulle börja 20 minuter senare och jag kände att jag kommer inte... Det här kommer bli svårt. Men jag försökte verkligen inte...
Hade Lasse åkt till jobbet redan? Eller?
Nej, han skulle jobba hemifrån.
Jaha, ja.
Men till saken hörde att så här, jag hade kommit hem sent. Han hade, liksom typ, han hade också varit hemma med barnen själv i typ 3 dagar. Fixat du vet, allt hemma. Gjort väldigt mycket.
Ja.
Så jag kände att så här, det är inte läge att liksom, kan du lämna? Utan nej. Jag kände att så här, liksom, jag har redan några lämningar jag behöver jobba upp på. Ja, och så var det ju såklart jättekallt i morse. Alltså först då fick jag ju vara utvungen liksom, skulle jag skrapa, och det som ofta händer mig att jag drar på vindrutorkan, så vindrutorkan flyger bara därifrån, den går sönder. Den flyger ju från bilen. Ja, står där ute och svär, jag öppnar dörren, det flyger in snö liksom på sätet då.
Ja,
jag bara kände att det här liksom, det går, det, du vet, stressnivån bara ökar, blir svettig, och Jack sitter ju i bilen då liksom, lagom måttligt road. Nej, jag skrapar i alla fall den här jävla bilen och går in och så här, hämtar en vante för att kunna liksom, få bort snön. Backar ut och sen då har jag redan glömt bort att vindrutorkan är sönder, så jag drar på den igen för att få bort den, och då flyger en till del av, och han ser ju allt det här inifrån, så när jag då har liksom stannat för att gå ut och plocka bort den vindrutorkan, då kommer han bara ut och säger, älskling, ska jag lämna?
Nej. Det är kärlek.
Det är kärlek.
Ja. Ja.
Ja. just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja... Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Men jag tänker också att hela den här grejen med liksom kärlek och synen på kärlek och hur man själv, vad man själv liksom tror är kärlek mm. eller den känslan är också så här, det är så mycket förknippat i hur man ser på sig själv. Alltså så har det varit mycket för mig.
Mm. Hur menar du då?
Nej, men också så här att jag på senaste åren har lärt mig att älska mig själv på ett annat sätt.
Mm.
Att man ser ett annat, liksom, man vet att man är värd, som vi har pratat om tidigare, man är värd det bästa.
Man är värd att bli älskad.
Mm. Och då blir det också lättare att kanske förstå vad en så här bra relation som man faktiskt är värd är.
Mm.
Alltså att man kanske, så här, man är värd någon som älskar en oavsett och... Mm. och ja, men som ställer upp i vått och torrt. Mm. Ja, men som läser bara en sån grej. Att det, ja, men så här, det har satt igång mycket tankar i mig. Och så här, nu när jag kan älska mig själv. Mm. Då vet jag att jag kan älska någon annan. Och att jag är värd att bli älskad.
Mm.
Och då är det ju inte, då behöver man inte längre kanske samma jakt på bekräftelse.
Nej, alltså, precis.
För att jag vet redan att jag duger. Jag behöver ja. Inte ha en man som talar om för mig att jag är snygg. Eller... Nej. Att jag är...
Du vet att du är älskad oavsett.
Precis, ja. Jag vet att jag är älskad oavsett. Och det har förändrat mycket när jag har träffat killar nu.
För att det tycker inte... jag är fantastiskt.
Ja.
Men tänk då om liksom, vi i yngre åren istället hade fått... Istället för att liksom, sitta och traggla saker i skolan som vi aldrig kommer ha någon nytta av. Att vi hade fått lära oss på riktigt hur vi ska älska oss själva.
Ja.
Det är jävligt svårt i en värld som
man
den här.
Men, det? Ja.
Nej, men det får du ju inte. Det enda du får lära dig är vad som är fel på dig. Hur du avviker från normen.
Och den här ser ständiga du jämförelsen med alla.
Exakt. Men jag menar, för jag tycker det är en sån intressant reflektion. För att ponera då att liksom alla växer upp nu. Och idag om något är det ju ännu mer liksom utseendefixering. Ja. Och vi möts hela tiden av
alla appar och
precis, hur
vi
ska se ut
och
hur vi ska vara och så vidare. Och så växer vi upp med det här, liksom med de här såren. Och så ska vi träffa liksom, en partner och bilda någon typ av trygg och stabil relation. Det är ganska kassa förutsättningar.
Och alla appar med, ja, men så här, bara som Tinder.
Precis, och det finns ju alltid någonting bättre verkar det som.
Ja, precis. Alltid någonting bättre och det är så här man ska swipa höger på ett utseende. Ja. Alltså,
eller någon så roliga, det är väl korta rader man skriver om sig själv eller?
Just det, du har aldrig haft Tinder sedan.
Nej, det är ju en liten sorg i mitt liv. Att jag inte har fått uppleva den.
Alltså, jag har ju haft Tinder genom åren och faktiskt träffat bra killar där.
Ja.
Men det är också så här, jag har inte det längre för att jag känner bara så här, jag klarar inte av det. Alltså nej. Just det.
Är det köttmarknad eller?
Nej men köttmarknad, det är också så här, man ser bara en bild. Det är ju inte människan, alltså man så här, där känner jag också så här.
Vad hade du velat ha då som singel? Alltså vad hade varit liksom den optimala plattformen?
Optimala plattformen.
Ja men så här, vad hade du tyckt varit om du säger nu så här, det är bara en bild. Hade du velat att det var liksom en kort så här, filmsnutt med typ folk CV så här. Ja, hej det är Olaf 35 här och jobbar på eller liksom vad hade man?
Nej men svårt att säga men alltså så här, det är också så här, ja hur ska man träffa någon då i dagens samhälle så att, jag menar det är klart apparna är ju fantastiska på det sättet.
Ja, för många träffas ju ändå så nu för tiden.
Ja, precis. Och som sagt, jag har träffat många bra killar på Tinder också.
Ja.
Så att jag säger inte att det inte är det, men det är mer så här... Alltså, jag har kommit till en punkt när jag känner så här att jag vill hellre träffa en människa...
Genuint. Ja, eller organiskt kanske.
Eller organiskt, men det är också så här som vi pratade om i tidigare avsnitt, att välja.
Mm.
Och visst, man väljer på Tinder att du swipar höger eller vänster.
Fast det läste jag också någonstans. Nej, fast det var faktiskt en vän till mig som sa, han separerade från sin fru. Och han sa det att så här, alltså jag tror inte att ni som tjejer förstår vilken liksom diskrepans det är mellan män och kvinnor på Tinder. Alltså tjejer kan ju alltså de flesta killar swipar ju, är det höger eller vänster man swipar när man tycker om någon?
Alltså nu kommer jag inte ihåg det
det är
höger.
Ja.
Nej, men jag är så van att swipa vänster.
Ouch. Nej men han sa i alla fall då att de flesta kvinnorna alltså är ju väldigt selektiva. Med vilka de swipar höger på.
Ja, men
eller vänster,
så är det
nog. Medan för killarna är det precis tvärtom. Så att du vet, när de får en match, då är det verkligen, it's a match.
Jaha. Jag
har ingen statistik på det här. Men enligt den empiriska undersökningen
precis,
jag har gjort.
Vetenskaplig, ja. Din vetenskapliga analys på Tinder.
Yeah.
Nej, men det är ju alltså, ja, för att liksom...
Men sen, förlåt, jag bara kommer på en sån sjuk grej. Nu när vi pratar om relationer ändå. Och på tal om destruktiva relationer. För att alltså, det finns ju, du har verkligen träffat många fantastiska killar. Men du har också träffat en person som... Kan du snälla berätta om...
Gud, det kändes så bra att jag suttit och hyllat alla mina ex här nu.
Ja, men snälla, några rötägg i korgen måste det väl ändå finnas.
Det är ändå så intressant, för det är så många man har dejtat som man inte ens kommer ihåg idag.
Oh!
Nej, vadå du? Alltså, ja.
Alltså, jag kommer ihåg mina.
Jaha, men du tänker på... Oh my god, det var ju inte så många år sedan.
Nej, verkligen
som jag
inte.
Träffade en... Men det här är också så här, det här är en relation... Jag hade aldrig... varit i en sån här relation idag. Alltså nu när jag vet mitt värde.
Nej, men alltså han var ju så manipulativ. Han var ganska bra på det också.
Nej, men han var ju alltså den största charmören. Alltså,
ja,
han,
ja,
man, alltså jag följde som en fura. Han var ju så sjukt charmig. Alltså du vet, han skämde
ju
bort mig.
Han bjöd ju ner dig och alla, liksom dig och mig plus familj, plus
ja, men det
vänner.
Var, han var väldigt generös. Ja. Det var han ju verkligen och så här fick mig att känna mig så jävla speciell.
Ja.
Alltså på alla sätt, han liksom behandlade mig som en prinsessa.
Ja, verkligen.
Men han var ju, jag kände ju redan direkt att det var någonting shady med honom.
Fast gjorde du det?
Jo men
för
det gjorde jag.
För att du dök ju ändå in i det där med hull och hår.
Jo men det gjorde jag. Ja. För att jag tänkte så här, det andra vägde upp. Ja. Jo men precis, det var ju så mycket jag levde förut. Jag kände så här, det är okej så här. Ja. Det är en okej relation. Men han var ju, liksom, det var mycket sms med andra kvinnor. Och så här, jag kände ändå att han var inte helt...
Han reste mycket också, eller hur? Så han var ju borta.
Reste väldigt mycket. Jag menar, jag flyttade ju in och sådana. Vi flyttade ihop.
Ja, men exakt.
Så vi bodde ju tillsammans. Och sen var det någon gång som jag skulle åka till jobbet. Alltså det här var några år sedan bara. Och han skulle köra mig till jobbet, kommer ihåg. För han skulle på något möte i stan sen. Och så knackade jag på dörren. Och han var inne på toaletten. Och jag tänkte såhär, knacka på dörren, vad konstigt.
Ja, förlåt. Jag vet ju
ja, men det här är så sjukt. Nej, och då öppnar jag dörren. Och utanför står ju en... kvinna, alltså hon ser ju helt galen ut, höll jag på att säga. Nej, men hon ser så arg ut och så har hon en galge i handen.
Kanske med all rätt.
Och jag var så här, oj, hej. Hemma. Han är på toaletten, så här, men liksom, kan jag hjälpa dig med någonting? Och så här. Och hon var så här, men vi knullar med samma man. Ja, vi hade ju sex på köksbordet här igår när du var på jobbet.
Alltså det här är så sjukt.
Jag är så stolt över mig själv än idag, för att jag var så lugn. Jag sa bara, jaha, okej.
Och så var det ett bra ligg?
Ja, precis, lite så. Och så började jag ropa på honom och sa så här, ursäkta, alltså, du skulle inte kunna komma ut från toaletten. Och så fick jag inget svar. Jag var så här, alltså, hallå? Kan man bara skita i fred? Var det enda han sa. Men alltså, nej, det kan du faktiskt inte. Du får faktiskt komma ut från toaletten. Och jag det dröjde kanske 5 minuter innan han kom ut från toaletten. Och jag stod i hallen med den här
han
rosen.
Han satt där inne och hyperventilerade liksom i en
handduk. Ja, och jag stod ju här utan, liksom, i hallen kanske 5 minuter med den här kvinnan då, som han uppenbarligen hade haft en relation med i många år.
Men alltså, man undrar ju vad som så här för sig går i huvudet på en sån person då. Tror du då att när han då, som han bajsade lite extra länge där då, tror du att han satt då och så här, liksom kom upp med en plan? Att så här, nu ska vi se. Jag går ut och så säger jag att
nej, men det
här
var
är
ju...
min syster.
Ja, precis, eller liksom för bara... det var ju lite så, för när han kom ut så då var han bara så här, men vad? Vad menar du?
Men det var strategin han kom fram till.
Men vad då? Det är så kul för vi använder det i många år efteråt så när vi skulle vara lite roliga. Såhär. Men vad då?
Vad menar du?
Nej, men det var ändå så här. Då var jag ändå så här. Jag packade ihop mina saker och sa, du får köra mig till jobbet. Sen vill jag aldrig mer se dig. Och jag stod fast vid det.
Mm.
Och sen dess har jag, alltså. Jag är ändå så här. På ett sätt är jag tacksam för att allt kanske inte allt har en mening, men mycket har en mening. Och jag är tacksam över att jag fick ändå uppleva det, för då kände jag så här, efter det så började jag också lite det här med att jag så här började jobba mycket med mig själv också. Att jag så här, fan, jag är värd så mycket bättre än det här.
Ja.
Så det var, men det var en upplevelse verkligen.
Ja, han var ju verkligen så här inne i familjen också. Liksom hade hängt mycket med, alltså med oss och
ja,
med
ja,
barnen.
Ja, men verkligen. Ja. Men det var ju också så här,
alltså han, det var ju så mycket som var konstigt efteråt också. Han började skriva, skicka mejl till pappa och oss.
Men, nej, men det var definitivt också en destruktiv period i mitt liv. Men som sagt, jag är så glad att jag vet att det finns en relation som är bra. Bättre än så.
Ja, verkligen.
Ja.
Och det är väl också så här, någonstans på det som kallas för livet. Man lär så länge man lever.
Precis, även om man inte, allt som man upplever kanske inte är fantastiskt, så är det ju så här, det är ju en lärdom alltid.
Ja, och det är väl viktigt att göra reflektioner av sitt eget beteende och av sin egna val. För det är ju först då som man faktiskt kan börja välja annorlunda.
Ja, men precis, också våga möta och fundera på så här, hur har jag egentligen levt och varför?
Exakt.
För då är det så här, då får man ju en helt annan förståelse för sig själv.
Verkligen.
Men ja, men ni som är singlar, letar, nu ska jag komma med lite så här tips här. Nu, som att jag är i någon så här relations... Nej, men alltså alla är ju, det har vi sagt förut, alltså man är ju värd det bästa.
Absolut.
Hela tiden, alltså man ska inte nöja sig med någonting annat. Alltså man ska bara så här, och det bästa menar jag också så här, någon som får en att må bra och vara lycklig.
Ja, men det som är så fantastiskt också är att
Och
när man som människa vågar vara sitt fulla jag och vara sann mot sig själv, då utstrålar man också en viss typ av energi, vilket gör att man attraherar en viss typ av energi.
Precis.
Så att det går verkligen hand i handsken att så här, och våga jobba med sig själv först, våga älska, våga landa, och då kommer vackra saker hända i livet.
Precis, för jag tänker så här, där är ju du och jag lika, alltså man måste ju gå tillbaka till sig själv först.
Absolut.
Alltså det är ju en av alla relationer, alltså syskonrelationer,
absolut,
relationer till en annan,
ja, men
som
till
man lever
kollegor,
med.
Till allt.
Ja, precis, så är relationen till sig själv, det är den man glömmer bort att jobba på, gå
men
tillbaka till.
Det är också så här, det är ju den enda du kan påverka.
Ja, och det är den mest viktiga relationen i sitt eget liv.
Exakt.
Är det ju.
Ja, så är det. Ja, nu tycker jag det är på sin plats med lite Lalle, bara för att vara dig själv.
Ja, och jag är så hungrig.
Jag med, jag är sjukt hungrig. Hur länge har vi poddat? Ja, men nu är klockan 8, eller?
Nej, men 8, vi kan inte podda till 2 timmar.
Nej, vänta, vad är klockan?
Klockan är 7, så
är det. Klockan är 7, ja, sorry.
Men nu är
matte,
det,
som
nu
sagt,
är det middag på gång.
Nu är det middag på gång.
Ska vi inte äta på stan när vi ändå är här?
Jo, det kanske vi kan göra.
Och en liten utgång på det, nej, det
nej. En tisdag.
Ja, precis. Nej, men tack för idag, syrran.
Ja, men tack för
att jag är
lyssnat.
Så glad att vi har en så fantastisk fin relation idag. Vi hann inte prata om det, men
nej, men det kan
tillsammans vi... genom livet.
Tillsammans genom allt.
Så är det.
Jag älskar dig, syrran.
Jag älskar dig.
Hej då, ni. Tack för att ni har lyssnat. Idag ska de höra sanningen. Jag ska aldrig ta skit igen. Jag ska bara vara mig själv.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.